Ja. Min tanke är att vi ska fördjupa oss i apostlagärningarna nu under våren. Vi får se lite hur länge vi håller på och sådär, men det är en liten tanke jag har i alla fall. Och då tänkte jag att vi skulle börja idag i Apostlagärningarna 2 och inte 1. I kapitel 1, det som händer där, det är liksom en liten återblick på vad som har hänt tidigare i evangelierna. Och det är liksom Jesus sista tid, framförallt Jesus sista tid där efter uppståndelsen med sina lärjungar. Och sen berättas det också om hur de väljer ut en ny apostel, för Judas har ju förrått Jesus och han är dessutom död. Så då väljer de, lottar ut, ja det låter lite slumpmässigt, men man gjorde så. Man lottade och Gud styrde lottningen och så följde på en Mattias som blev den nya lärjungen. Och vi får också veta att Jesus hade talat om för dem att de skulle vänta Jerusalem på anden. Men jag tror inte riktigt att de var beredda på vad som skulle hända. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 2 och 1. När pingstdagen kom var de alla församlade. Det hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning, sa de. Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten till Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra: vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa: de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Det här måste ha varit en väldigt märklig upplevelse. Tänk att stå utanför där och bara höra ett dån. Och så kommer det ut lärjungar och börjar prata på alla möjliga språk. Och de här var ju från en enkel bakgrund. Det fanns ingen möjlighet att de skulle kunna lära sig alla de här språken. Men de går fram och börjar berätta om Jesus för alla de här människorna som har samlats där. Och det var många säkert som hade kommit just för att fira pingst. Det dröjde ganska länge innan jag förstod att det var också en judisk högtid. Jag trodde först att det var liksom något som kom i och med anden. Men man firade pingstdagen, eller pingst. Från början så var det en skördehögtid. Men med tiden så blev det att man firade lagen. När lagen gavs till Mose på Sinai. Det är faktiskt ganska häftigt att det blev just, eller det är väldigt stark symbolik och väldigt talande att anden föll just på pingstdagen. Men vad har då lagen med anden att göra? Jo, det finns löften redan i Gamla testamentet. Profeter som talar om att anden ska komma på ett särskilt sätt över folket framöver. Jeremia till exempel skriver så här. Det här är ett av mina favoritbibelställen i Bibeln såklart. Ja. Kapitel 31 och vers 33. Ska vi se. Det blev strömavbrott. Ja, Nej, detta är det förbund. Jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och det här med att det står jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk, det är något som återkommer ända från Mose tid och genom århundraden. Så säger Gud så här: jag ska vara deras Gud, de ska vara mitt folk. Sen sviker folket mer och mer och det blir värre och värre. Men här kommer ett nytt löfte där Gud säger jag ska vara deras Gud, de ska vara mitt folk. Och i och med den första kristna pingstdagen så fick lärjungarna en inre motivation att lyda Gud. Lagen var skriven i deras hjärtan. De hade tidigare varit rädda och förvirrade, och det här är ju som nästan, de byter nästan personlighet. Från att ha gömt sig liksom, så går de ut och de är inte rädda. De vet att de kommer möta motstånd. Men de går ut och talar om vad Gud har gjort i deras liv. Det finns ingenting som kan stoppa dem. De predikar om vad de har sett och hört. Guds längtan ända sedan syndafallet har varit att hjälpa oss att få kontakten med Gud igen. Men vi har varit alltför bortvända för att kunna sträcka ut handen mot Gud. Istället så kommer Jesus till oss och överbrygga det här gapet mellan Gud och människa. Det var det som hade hänt. Jesus gjorde en väg till Fadern. Och när vi tar emot Jesus så tar vi samtidigt emot anden. Som är lagen skriven i vårt hjärta. Det betyder ju inte, som vi alla vet, om vi har lite självinsikt, att vi inte kommer att göra fel. Det kommer vi att göra, då gör vi. Men vi har en vägledning inom oss. En röst att lyssna till. Och Paulus, han förklarar också lite mer om vad det här innebär i andra Korinthierbrevet. Så står det så här i kapitel 3, vers 6. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Bokstaven är ett annat ord för lagen. Bokstaven dödar, anden ger liv. Det låter ju märkligt. Varför skulle Gud ge lagen till Israel om det ledde till död för dem? Jo, det är ju inte lagen det är fel på. Det är ju människan som är problemet. Vår oförmåga att lyda, att följa, att göra det som är gott. Vi klarar oss, att vi tror att vi klarar oss utan Gud. Det handlar egentligen om det. Vi tror att vi vet bäst. Så lagen kan bara visa på synden i våra liv. Kan bara göra det tydligt var vi befinner oss. Så här är det ställt. Men anden ger liv. Anden kan göra någonting nytt. Anden tröstar oss. Gör oss mer lika Jesus. Hjälper oss att be. Att berätta för andra om vad Gud har gjort i våra liv. Och ger kraft för varje dag. Och Jesus lämnade plats för anden för att fylla lärjungarna. Och det gjorde anden med buller och bång den här dagen. Efter att det börjar surras i staden om de här märkliga människorna som går runt och predikar på olika språk, så går Petrus fram tillsammans med de andra lärjungarna, eller de 12, och han börjar predika. Han går tillbaka till profeten Joel som talar om att anden ska falla över alla människor. Han talar om att Jesus är den enda vägen till räddning och att han är den messias de har väntat på. Och sen efter predikan får vi se vad som händer. I Apostlagärningarna 2, vers 37. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. då får ni den helige anden som en gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också och han uppmanade dem. Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Och de här sista verserna brukar vi läsa och tänka, tänk om det var så här. Den här gemenskapen, den här glöden att människor kommer till tro. Och det här är så precis som man vill att församlingen ska fungera. Och samtidigt så ska vi vara lite försiktiga med att romantisera den här första församlingen. För läser vi sen i Nya Testamentet så vet vi att det också var en hel del problem. Samtidigt så får vi inte ge upp tanken på att församlingen är en speciell sorts gemenskap. Gemenskap som inte går att finna någon annanstans. Ända sedan den första församlingen så har det firats gudstjänst. I 2000 år har man firat gudstjänst. Man har varit församling. Sen har det varit kanske i stora katedraler. Det har varit i någon källare i hemlighet någonstans man har samlats. Det har varit utförliga liturgier med lång, lång tradition. Det har varit enkelhet. Firat nattvard med lite kex och ett glas saft liksom. Men det har firats nattvard. Det har firats gudstjänst. Människor har samlats i Guds namn och Jesu namn. Och kyrkan har i perioder utsatts för enorma påfrestningar, förföljelse. Det har varit splittring inifrån. Men kyrkan står kvar. Församlingen står kvar. Ibland har församlingen och kyrkan begått katastrofala misstag. Men under de här 2000 åren så har också människor, otaliga människor, fått möta Jesus. De har fått sina liv förvandlade. De har blivit upprättade till ande, kropp och själ. Och det är stort. Förstår ni vad vi är en del av? Det är stort. Det här är något i vår gemenskap som vi ska vara väldigt rädda om. Att vi får vara en del av det här. Utan anden skulle inte kyrkan ha kunnat överleva under all denna tid. Och vi skulle inte heller kunna överleva som gemenskap utan anden. Anden hjälper oss att leva som församling just här i vår tid. Med andens hjälp är det möjligt att fortsätta vara. Även fast det skiftar, det har skiftat genom tiderna, hur det har sett ut. Men att vi kan vara en församling här och nu, i vår tid. Nå människor här. Växa i tro just här tillsammans. Utbreda Guds rike. Den heliga ande har inte förändrats. Vi behöver anden i våra liv, i vår församling. Och utan anden så blir det inget liv. Det blir torr religion. Och i Bibeln så framträder det tydligt att den heliga ande är inte bara en kraft. Den är en person med en vilja, någon att lära känna. Och den heliga ande är djupt personlig och talar till var och en av oss. På det sättet vi behöver höra. För även om vissa skulle säga att Bibeln är mossig och liksom kyrkan är mossiga eller tråkiga, så verkar Guds ande genom församlingen. Och det ger församlingen liv, även om det kan ligga och slumra ibland. Det finns där. Jag får med att det var Ulf Ekman som fick det tilltalet av Gud någon gång. Att han hade sett många kyrkor och sammanhang som döda. Så visade Gud honom hur där på kvisten växte en liten knopp. Liksom, att vem är du att säga vad som är dött? Att församlingarna har anden. Och där finns det någonting. Alltid. Om saker och ting inte sker enligt Guds vilja, så är det inte den helige andes fel. Det är vi som brister, och det kommer hända. Men vi har en Jesus som älskar oss, som vill leda oss rätt genom sin ande. Och anden ger inte upp hoppet om oss. Och en bön om mer av Guds ande, det kommer inte gå obesvarad. Jag kan inte tänka mig någon bön som Gud vill besvara mer än så, än den. Och det är den helige ande som gör det kristna livet till någonting som är värt att ge sitt liv för. Till någonting som är värt att lägga sin tid på. Annars så blir vi bara en förening. Och det är fint med en förening, men det är inte därför vi samlas. Vi samlas för att vi har funnit Jesus. Det är där vi samlas runt. Det behöver inte alltid handla om starka känslomässiga upplevelser. Det kan handla om någonting som anden säger till dig idag, som får stanna kvar hos dig, som får forma dig. Som handlar om vem Gud är. Som kanske handlar om vem jag, ja, inte jag, men som, vem handlar om du? Vem du är som person. Det kan handla om att vi blir sannare och mer kärleksfulla som människor. Anden gör allt det där i oss. Det är stort. Idag ska vi ha årsmöte tillsammans. Och det är en tid att se framåt. Gud gör alltid något nytt och vi får vara med. Det är så stort. Så låt oss öppna upp för anden på ett särskilt sätt just idag. Vi kan be tillsammans. Ja, helige ande. Vi ber på ett särskilt sätt att du ska möta oss idag. Att du ska tala till oss idag. Att du ska leda oss idag. Jag vill be för årsmötet som ligger framför. Jag ber att det ska få bli en helig stund. Det är också någonting som vi gör som församling. Vi får rikta blicken. Vi får tala om framtiden. Vi får sätta in kompassen. Herre Jesus Kristus, kom med din helige ande över oss som församling. Låt oss få se vem du är. Vad du vill med våra liv, Herre. Låt oss få vara öppna för dig. I Jesu namn. Amen.